Jon Torenäs har varit på bok- och biblioteksmässan i Göteborg och har fått intervjua ett flertal författare under sin vistelse där. Vi kommer under några veckor publicera dessa exklusiva intervjuer för er. Vi börjar denna vecka med en intervju med Dilsa Demir Sten. Och nästa vecka återkommer Jon med en intervju med Jan Guillou.
Nu är Helsingborgs taltidning på bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Och vi står här i vimlet. Och med oss har vi författaren och debattören Dilsa Demir Bagsten. Välkommen.
Tack snälla.
Tycker du jag var rätt ute när jag sa författare och debattör? Eller vill du lägga till något ytterligare på ditt CV?
Nej, jag tycker att det är alldeles utmärkt. Jag driver också stiftelsen Berättarministeriet.
Spännande. Då kanske du kan säga något om det berättarministeriet så vi inte hoppar över den viktiga biten i ditt liv.
Sen ungefär fem år tillbaka så driver jag den politiskt och religiöst obundna och icke-vinstdrivande stiftelsen Berättarministeriet. Och vi driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Just nu finns vi i Södertälje, Husby och Hagsätra. Och vi är ju på bokmässan i Göteborg, så jag har varit här och tittat på lokaler för att öppna här också. Och kortfattat kan man säga att hos oss upptäcker barn att det är roligt att läsa och skriva. Och vi är stöd för läraren så att fler barn kan lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.
När du startade det här, hur kunde du använda dina egna erfarenheter för att göra en så bra plattform för ditt arbete som möjligt?
Väldigt bra fråga. Väldigt mycket av mina egna erfarenheter bemärkelsen att jag är flyktingbarn. Vi kurder som flydde till Sverige 1976. Just på grund av att vi kurder inte fick existera juridiskt alltså, i Turkiet. Och vi fick inte prata kurdiska. Så yttrandefrihet, vad det innebär, är, och bristerna och till och med avsaknad av yttrandefrihet. Det har jag fått med modersmjölken. Kommit till Sverige, nytt språk, nytt land, att vara udda, att vara annorlunda, men också kanske inte vara uppvuxen i en miljö där man har tillgång till det svenska språket, gjorde ju naturligtvis att jag kände att jag hade en tur som hade många vuxna på den tiden då, vuxna och bra lärare, bra bibliotekarier, som trots att mina föräldrar inte kunde prata svenska kunde stötta mig i min språkutveckling. Så jag kom i rätt tid, hade turen och möjligheterna för att utbildningen är bra, var bra och gratis överallt i Sverige. Så ser det inte riktigt ut nu. Så jag kände att det är bra för mig, eller viktigt för mig, kanske inte bra, men bra också för sig. Men viktigt för mig att engagera mig i de här frågorna så att jag kan bidra till samhället.
Nu har du ju varit inne lite på din bakgrund. Kan du berätta lite mer specifikt, Kurdistan, var har ni rötterna någonstans? Och hur kom det sig sen att ni hamnade i Sverige?
Jag är kurd, född i östra Turkiet, som är en del av Kurdistan. Jag föddes i en kurdisk nomadstam, vi pratar kurdiska. Så turkiska, första gången institutionellt jag mötte turkiskan, det var när militärerna kom till byn och upp till de områdena vi var uppe i bergen för att helt enkelt arrestera våra släktingar. Och i skolan, där jag var tvungen att lära mig turkiska. Jag hann att gå ett halvår i turkisk skola och där lärde jag mig lite turkiska innan vi flyttade till Sverige. Och flyttade kanske fel term. Min pappa flydde 1975 och vi flydde 76. Och det var på den tiden då alla fick jobb i Sverige så man var mer än välkommen. Det var inga problem. Och det som nu kallas för stora integrationsprojekt, det fanns ju då, eller problem, det fanns då också. Det var bara att vi löste det med tilltro, lite nyfikenhet och förtroende för varandra. Så liksom de här skarvarna blev mindre och mindre och till slut så gick det ganska bra. Men det var ett samhälle som var öppet, mer öppet. Det var ett samhälle som hade hopp och det var ett samhälle där inte riktigt lika många kände att de stod utanför.
Vad var din första bild av Sverige när du kom till Sverige? Vad tänkte du när ni satte ner fötterna på den svenska marken?
Vad vi gjorde, det var att vi hamnade hos polisen, migrationspolisen helt enkelt. Och jag förstod att man inte behövde vara rädd för polisen och det var någonting nytt. För det var ingen runt omkring sig som såg rädda ut när polisen passerade fram och tillbaka. De pratade med oss vänligt och det var också någonting nytt för mig. Att att polisen skulle kunna vara något vänligt och något man kunde ha förtroende för. Men sen när vi sitter på, när vi åker på de här vägarna då till Flogsta där vi bodde, så noterar jag att det är så en jäkla ordning på det här landet. Det var ju som att komma till Mars. Fyrkantiga små lådor med blommor och rent på gatorna. Nästan ingen var på gatorna. Det var också jättekonstigt. Och fina vägar. Allt var så fint och det fanns nästan inga människor. Det var jättemärkligt, tyckte jag som barn. Men häftigt.
Jag måste bara fråga, hur kom det sig att ni hamnade just i Sverige?
Min pappa var och är fortfarande, han har gått från att vara kommunist till socialist och nu är han socialdemokrat uttalad. Men han vurmade för Sverige. Sverige var paradiset på den här planeten. Så det var inte en slump, utan Sverige, det var uttänkt och utvald, och det var ju inte några sådär jätteproblem att ta sig till Sverige. Så att vi hamnade här på grund av det.
Hade Olof Palme, spelade han någon roll i det hela?
Jag hör att du har gjort din läxa väl. Ja, absolut. Det var faktiskt helt och hållet Palme. Min pappa beundrade Palme, och det gör han fortfarande, och det Palme åstadkom. Och Palme var ju internationalist. Han var ju känd över hela världen för att vara någon som vurmade mänskliga rättigheter och liksom hade det internationella synsättet på frågorna. Vurmet för Palme kanske inte var riktigt lika stark på hemmaplan när vi kom till Sverige, men internationellt så var han en stor hjälte. Det var Raoul Wallenberg och Olof Palme i vårt hushåll.
När du nu kom till Sverige, hur såg din barndom och din uppväxt upp här i Sverige?
En blandad barndom i bemärkelse att det fanns ju alla livets inslag. Det fanns saker som jag älskade att göra som var kul och roligt, och jag har många goda stunder. Men det fanns också inslag av kulturkrockar som var väldigt smärtsamma. Min far var våldsam på den tiden. Hans frustration över livet och över det han själv hade erfarat politiskt med fängelse och så vidare. Det gick ut över oss barn. Han var våldsam. Jag blev bortförlovad när jag var 15 år som ett led att försöka rädda flickorna ifrån fördärvet, så min mamma förlovade bort mig då. Men jag bröt förlovningen. Min pappa har naturligtvis bett 100 gånger om ursäkt, så vi är väldigt mycket över det där. Men det fanns allt det där som man kan dra med in i kontexten, det som kallas för kulturkrockar. Men vi kunde liksom med tiden överkomma det där. Och varför jag säger med tiden är ju inte för att man ska acceptera saker och ting händer, men det är också att människan är föränderlig, som jag vill säga. Och att de här kulturkrockarna som kan verka omöjliga kan vi faktiskt jobba bort och hitta någonstans att mötas i. Så jag brukar säga att komma till Sverige var ju faktiskt bortom min kontroll. Jag kan inte ta åt mig äran att vi kom till Sverige. Men den som har gjort den absolut längsta resan, det är nog min mamma. Det är inte vi barn, för vi är ju lättanpassliga. Och för min pappa var det en dröm att komma hit, så hans dröm gick i uppfyllelse. Utan det är faktiskt min mamma som gick från att vara en traditionell kvinna, med allt vad det innebar i Mellanöstern, till att komma till Sverige och ändra sig och tycka att kvinnor har faktiskt rätt att välja sin egen partner och kvinnor har rätt till utbildning och så vidare.
Du har ju skrivit om din uppväxt och om ditt liv i lite olika böcker. Kan du droppa några titlar om folk vill läsa mer?
Ja, min första bok jag skrev, den heter Stamtavlor, och det är lite som den låter, att det är tavlor och det är berättelser om olika släktingar. Och det var lite grann som en researchmaterial inför nästa bok som blev Fosterland. Så Stamtavlor handlar väldigt mycket om min familj, eller handlar bara om min familj och släkt i Turkiet. Medan Fosterland handlar om tiden i Sverige. Så rent kronologiskt tar Fosterland vidare där Stamtavlor slutade, så rent att vi kom till Sverige. Och sen handlar Fosterland mer om min kärnfamilj och min uppväxt fram till när jag var 20. Så jag tänkte att jag vet inte vad titeln ska vara för den som handlar om från 20 framåt. Men det får vi se.
När jag tänker på hemlängtan, Det man säger till folk, längta hem och hemlängtan. Blir det något speciellt för dig när jag säger, vad är hemlängtan för dig?
Jag har ju haft anledning som flykting, men också som kurd i Turkiet. Det är ju också ett speciellt tillstånd när man inte är hemma i det landet man föddes i bemärkelserna, även om man har bott där i 10 generationer tillbaka, att man inte är önskad. Så kurder är ju ett folk som saknar en nation att kalla sitt eget. Så hemvist har ju helt annan konnotation än det är att vara född på en plats och säga, jo men jag är född i det här landet, jag är iranier från Iran eller jag är grek från Grekland. Att födas kurd är att födas hemlös. Men å andra sidan så delar jag den, vad ska vi säga, avsaknaden av en geografisk hemvist i nationell form med ganska många människor. Och jag tänker ibland att riktigt hemlös är bara den som inte känner sig älskad. Och jag tänker att vi är nog en generationen efter mig, för dem där nationalgränser och språk inte är barriärer eller sätter ramar för livet på samma sätt, så är ett tredje rum möjligt där man möts bortom allt det här. Och det tänker jag att jag kanske har fått någon förnimmelse av tack vare min uppväxt. Så hemvist, det är för mig i relationer med min familj, mina närmaste vänner och framförallt mina barn som ger mig rötter.
Hur tror du, om man ser i din barndom, tror du något i din barndom skulle peka på att du skulle kunna bli det du blev eller det, jobba med det du jobbar med idag?
Det tror jag faktiskt. Jag tror att kanske inte vadet, vad jag skulle göra, men det är ganska bra att känna sig utanför. Om man inte fastnar där så får man en blick som de andra inte har. Och så kompenserar man det genom att utveckla andra saker. Då får man ju tillgång till något annat. Och om det inte äter upp en att vara utanför så kan man faktiskt göra saker som är nytt, som inte redan finns. Och sen tänker jag att den här överskottsenergin jag har, kombinerat med att jag har en enorm förmåga att fokusera. Så man brukar oftast förknippa överskottsenergi med att folk inte kan fokusera. Jag har faktiskt inte som helst några problem med det, utan tvärtom. Jag har en ganska bra förmåga att fokusera och få ett flöde, ett flow i det jag gör. Så att jag tror nog att hade jag bestämt mig för att bli fjärilsamnad hade jag nog kommit en bit på vägen med det också. Så jag var ett barn som var hängiven, fokuserad, bångstyrig, svårkontrollerad, men drevs åt det jag tyckte var kul.
Skrev du mycket som barn också? Hade böcker, tänker dagböcker och liknande, skrev mycket för dig själv?
Nej, jag läste mycket. Jag skrev inte så mycket, jag skrev dagböcker, det gjorde jag. Men jag kan inte hävda att jag satt och förnuvlade på novellen när jag var ung, som många författare hävdar att, eller säger att de gjorde. Nej, så jag läste jättemycket, det gjorde jag. Men däremot är jag uppvuxen i ett politiskt hem. Så att textmassa på så vis och att skriva appeller, jag skrev ju debattartiklar, det gjorde jag ju. Och tyckte att det var av högsta intresse från världen att läsa mina debattartiklar när jag var liten. Men det är framförallt det politiska engagemanget, tror jag, som går som en röd tråd. Där text är ett sätt.
När blev det så att säga en realitet att det du skrev skulle komma ut i bokform?
Det här kommer låta, med risk för att låta väldigt arrogant, men det har aldrig slagit mig. Alltså det slog mig aldrig att det inte skulle bli publicerat. Alltså jag var så naiv. Det kan jag dela med mig. Jag var så naiv så jag trodde bara man skrev så blev det publicerat. Och jag vet. Och det är den här med att inte förstå att det kan vara en tillgång. Det är det jag försöker säga. För hade jag vetat att varje gång du skickar in något så är det ungefär 100 000 svenskar som gör det också, då hade jag kanske inte ens försökt. Men jag trodde att det var så det funkade, för det var en god vän till mig som inbillade mig att det var så det funkade. Han sa, om man vill du bli publicerad, då skriver du en artikel och så skickar du in den. Och sen så ringer du till redaktören och säger, jaha, när ska du publicera den då? Och så kommer han att tala om för dig eller hon när det kommer att publiceras. Och då gjorde jag så ringde jag upp redaktören då och sa, jaha, när har du tänkt att publicera det här? Och han blev jätteställd och sa, ja, men om du kortar ner den så publicerar jag väl den då? Och samma sak med förlaget. Jag ringde förlaget och så sa jag har en bokidé. Då sa man, men då ger vi ut den då.
Då kan man säga att du har haft lite flax eller lite tur.
Så kan man se det, men jag tror inte att någon ger ut någonting bara för att det är tur involverad. Jag tänker att det kanske fanns en story att berätta. Men vad jag vill säga med det här är att alla som sitter med en idé inte ska ge upp i att det är för att de råkar veta bättre än vad jag visste när jag var sådär upp. Skicka in. Det finns ingenting att förlora. Det värsta som kan hända är att man får nej. Och det kommer en morgondag ändå.
Ilsa Demir Bergsten, då får vi tacka sen så mycket för att du tog dig tid för Helsingborgs taltidning. Och så önskar vi dig all lycka i framtiden med både stort och smått och högt och lågt. Tack ska du ha.